Poeten är en helig parasit. Likt skarabena i det gamla Egypten kan han växa och frodas på samhällskroppar som är rika och stadda i upplösning. Men han har också sin plats i hjärtat av måttfulla och livsdugliga samhällen. Hallå Andres.
Hallå du.
Jag läser lite Welbeck här. Poeten är en helig parasit. Är det så att Welbeck attackerar dig eller hyllar dig? Eller både och?
Mig personligen vet jag inte om han...
Ja, men du är en poet.
Ja, nej, men jag tror jag förstår vad han menar. Poeten gör ju inget som är gagnar samhället på ett klassiskt borgerligt sätt. Eller inte en del av maskineriet. Har inte den borgerliga positionen. Är ingen normal människa. Är kanske ett freak. Fattig. Abnorm.
Poeten, han...
Fast överlever ändå på grund av mecenater och statliga...
Det finns inte plats för en poet i ett enkelt samhälle, kanske?
Nej, då talar vi... Vi har ju varit inne väldigt mycket på shamanism och den rollen. Och det är ju extremt enkla samhällen, kan man väl säga, utan att vara taskig. Och där har ju shamanen en plats... Men att shaman och en poet är samma sak, det tror jag inte riktigt.
Nej, precis. För att en poet och en präst är ju inte samma sak. Eller de, för att shamanen fyller ju någon slags en slags funktionell roll kanske för tankar om livet och när folk dör och när folk föds. Och det är ju prästens roll. Alltså,
en helig roll, en kontakt till det heliga.
Ja, precis. En kontakt till det heliga. Men poeten, han lever på samhället kanske, för det är det han betraktar.
Mm.
Det gör ju i och för sig alla. Men han lever ju på... han är beroende av samhället. Han kan ju inte skriva en helt egen värld.
Nej, precis.
Det är inte intressant då, liksom. Welbeck skriver också i den här boken att språket, det är inte det poeten tar fram. Utan det är samhällets roll att ta fram ord och språk.
Mm.
Men poeten gör någonting med det sen.
Mm.
Och då tänkte jag, och jag kanske har misstolkat honom, men att till exempel ord som är populära och vad man får för en känsla av ett ord och vad betyder bamba för oss här i Västsverige jämfört med Stockholm. En Stockholmspoet kan ju inte skriva bamba till sin publik.
Nej.
Eller?
Nej.
Utan han skriver matsal.
Ja.
Det språket är utanför poetens liksom.
Poeten uppfinner makt. Inte språket, men poeten är i språket och gör någonting med språket som är annorlunda och som väcker någonting eller skapar någonting. Jag har funderat lite på jag läste ju en annan bok också. Du läste ju den här Hålla sig vid liv.
Ja, precis.
Och så läste jag också då den här Michel Welbecks i Schopenhauers närvaro.
Ja, just det.
Och på ett ställe tar han upp sådär vad filosofin har för uppgift och sådär. Det är liksom sådär vid sidan av dess upphöjda uppgift som består i att ge en helhetsbild av världen förenlig med vetenskapernas tillstånd, tillgänglig för intuitionen och tillfredsställande för förnuftet, har filosofin traditionellt en annan funktion. Att slösa med råd gällande levnadsregler. Att hjälpa till att nå vishet i praktisk mening.
Mm.
Och så fundera på, är det...
Etiken?
Är det etiken? Har filosofin den uppgiften? Inte kanske egentligen. Och så hittar jag en annan text i en bok om Nietzsche. Där Nietzsche beskrev just Schopenhauer. Som jag tyckte också var intressant. Där han säger... Nietzsche säger då om den här... världen som vilja och föreställning om den boken. Jag fann mig tittande in i en spegel som reflekterade världen, livet och mitt eget väsen med skrämmande storslagenhet. Här såg jag sjukdom, hälsa, exil och tillflykt, himmel och helvete. Det är en annan Han menar att han är hos filosofen Schopenhauer hittar någonting som är väldigt mäktigt. Mm. Men också, det är liksom, det är sjukdom och död där också. Det är liksom lidande och det är kanske till och med galenskap, eller det säger han ju inte, men ja, sjukdom och hälsa.
Men Nietzsche är ju ofta poet också.
Nietzsche är poet och Schopenhauer kanske också är en viss grad poet då. Och man betraktar ju, och så, vad fan var det mer?
Men en poets roll är väl sällan att liksom reda ut någonting. Och Welbecks argument är att poetens roll är ju inte liksom och poetens roll är ju inte filosofens roll. Poetens roll är ju inte att liksom klassificera djur eller någonting. Mm. Eller liksom som Linné. Mm. Han kom ju på vad saker heter på latin. Mm. Carl von Linné. Mm. Och det är ju typiskt så här.
Eller kom på, han hittade på vad de skulle heta på latin.
Ja, han kom, ja precis, han hittade på eller kom på namnen. Och det tycker jag är typiskt en sak som att det är ju det, och att göra det på ett strukturerat sätt. Det är ju inte poetens roll.
Nej,
Carl von Linné var ju inte poet.
Mm.
Han var ju naturfilosof.
Mm.
Och där tror jag det finns någon slags... Ja, men där drar jag gränsen.
Och de andra vetenskapsmännen i Linnés efterfölj, de kan nästan vara formalister som bara fortsätter i...
Precis.
De har fått koderna fastlagda. Mm.
Men då är man
de är inga skapande konstnärer.
Då är man bara en vetenskapsman.
Ja, precis.
Ja. Och då är det ju den här delen av vetenskapen som man ofta glömmer av idag.
Mm.
Men det är kartläggning är ju en del av vetenskapen.
Mm.
Så till exempel... ja, men säg James Cook liksom.
Mm.
Han var en tidig kartograf.
Mm.
Han åkte omkring med sitt fartyg och kartlade världen.
Mm.
Och det var ju en del av vetenskapen. Idag är ju det en väldigt liten del av vetenskapen.
Mm.
Det är ju möjligtvis kanske att arkeologer ibland håller på med det. Så att man sorterar skärvor från olika...
Mm. De hittar ju på tider. Väldigt mycket också.
Ja, jag vet. Jag är skitirriterad på...
Den kvinnliga vikingakrigaren.
Ja. Visste du att det är faktiskt... Det har jag nog nämnt innan. Men det är typisk europeisk arkeologi. Att man hittar på stories. En amerikansk arkeolog gör inte det. Det är två olika skolor.
Egyptologerna är också... Mm.
Jag blir så arg när jag ser en Mary Beard på... YouTube eller någonting, att jag blir så arg att jag bara får stänga av henne. Hon hittar ju på stories om Rom hela tiden.
Mm.
Och det är bara, det är... Ja,
ja, hon hittar på saker om kvinnans roller och sådana.
Nej, så illa är det inte, men däremot så blir det bara massa storytelling. Jag tycker att man ska bli behandlad som en vuxen person och säga att i den här graven så hittade vi det här. Undrar vad det beror på. Mm. Alltså att man är mer försiktig med det.
Mm.
Istället för att bara säga hur det var i Rom.
Mm.
För det vet ju inte Mary Beard, såklart.
Det är ju spekulationer helt enkelt.
Ja, precis.
Men för att koppla återigen till det som... Nietzsche såg ju hos Schopenhauer liksom ämnen eller material. Liksom djup om sjukdom och död och liksom hemskheter etc. Som han då kanske inte fann hos andra filosofer längre tillbaka i tiden. Så uppfattade jag det efter att ha läst den här boken. Och jag kommer inte ihåg vad Welbeck sa om sin läsning av Schopenhauer. Men det var också liksom att han förstod... Det var en upptäckt av någonting. Mm. Jag kommer inte ihåg.
Jag kan tänka mig, jag har en idé där bara för att inflika. För jag har läst Schopenhauers essä som handlar om att det inte är värt att leva.
Mm-hmm.
Och där Schopenhauer på ett väldigt strukturerat sätt gör ett väldigt bra case för att det inte är värt att leva.
Mm.
Och det går i princip ut på att om du lägger ihop alla dåliga saker du är med om och allt lidande och sen så lägger du ihop alla positiva saker, så är det fruktansvärt mycket mer lidande och dåliga upplevelser än bra för de flesta.
Det är väldigt mycket mer minus än plus.
Ja, men precis.
Ah, okay.
Och då är hans slutsats att liksom livet är bara jävligt. Så Chopin, det var ganska tung läsning kan jag säga.
Ja.
Men jag kan förstå att när Welbeck har läst det här på samma sätt som jag, så kan jag tänka mig att Welbecks diskussion och samtal om lidande och att äga lidandet så att säga, att förstå att livet är lidande, att det är ju från Schopenhauer.
Det är från Schopenhauer.
Ja.
Men man skulle också nästan kunna säga att att Nietzsche är inne där på ett hörn också.
Säkerligen.
Nej, men för det är ju också det som... Nietzsche var ju också en ganska stor pessimist ändå. Och var väldigt influerad av...
Men han försöker också äga lidandet.
Ja, Nietzsche. Precis. Ja. Det var det jag tänkte komma till. Att just att äga lidandet, att bli mindre lögnaktig och inkongruent, håller jag på att säga, i Carl Rogers mening.
Ja,
och det skulle kunna vara filosofins funktion på ett subjektivt psykologiskt plan då.
Jag tänkte på en sak som har med död att göra. men det här är mörkt, men jag tänkte på det här för att folk säger lätt till en om någonting händer, om du har ont i magen till exempel. Så säger folk alltid till dig, ja men du ska nog gå till läkaren, säger allt folk. Ja, jag har liksom, jag tror att min syn har blivit sämre eller någonting. Ja men du ska nog gå till läkaren. Folk säger alltid att man ska gå till läkaren. Och då tänkte jag på det här att ofta är ju det, den här bakgrunden att vi har någon slags sjukvård, eller det moderna samhällets sätt att bearbeta våran dödlighet och kroppens nedbrytning liksom. Alltså att vi börjar ju dö redan i vadå, när vi är 10 eller någonting. Alltså vi går mot döden, så är det ju. Och vi måste hantera det här. Det kallas ju för copingmekanismer. Och en av de copingmekanismerna för den här dödsrädslan idag tror jag just är det här, alltså det psykologiska konceptet att det finns alltid en läkare någonstans. Men sanningen är ju den att läkarvetenskapen kan ju inte så mycket om kroppen om sanningen ska fram. Jag menar...
Mer idag än förr kanske.
Ja, mer idag än förr, men det är ju fortfarande... Jag vet, min bror hade pratat med en cancerläkare. Och... Den här cancerläkaren hade ju sagt att så här, ja men folk säger alltid att vi har blivit så bra på att typ ta hand om cancer. Men om sanningen ska fram så dör ju folk dör ju. Det är ju liksom så här, alltså det här är jävligt mörkt, men det är det här det är liksom. Och det är samma om du känner dig dålig liksom, och så får du något piller. Det här har jag själv pratat med en läkare om. Att liksom piller av olika slag, alltså någonting som kan få plats på din fingerspets, det är ju inte så att det gör så himla mycket med kroppen egentligen. Du kan ju liksom, om du har B-vitaminbrist och får B-vitamin i ett piller så hjälper ju det. Men när det kommer till mycket annat, det är ju liksom så här, de kan inte göra så mycket.
För att citera igen från en bok som jag läser om Nietzsche, som heter Nietzsche på 90 minuter, så skriver författaren Paul Strathern. Läkaren som behandlade honom tog inte ha talat om för honom, det vill säga Nietzsche, att han hade syfilis. Det gjorde de inte på den tiden eftersom det var obotligt.
Ja, men precis.
Ungefär på samma sätt som de förmätet ljuger om cancer nu för tiden. Det var väldigt roligt att du tog upp det. För de ljuger helt enkelt.
Ja, det är klart,
när man kommer där med cancer som läkarna inte vet ett jävla dugg om. Så, ja men vi har cellgifter här och det kan nog gå bra. Och det kanske är 50%. 50% chans.
Ja men de har ingen aning.
Nej, precis.
Och det är ju för att problemet är ju inneboende i att vi människor, för så här, jag har ju läst jävligt mycket neuropsykologi. Och jag kan ju förstå med den knappa kunskapen som jag har om hjärnan som tillhör kroppen. Och hjärnans anatomi och alla olika liksom funktioner. Ja, någonstans där på vägen så tappar ju alla människor. Liksom, ingen människa kan förstå hur den här helheten fungerar. Det är ingen Nej. Som fattar det. Och de som är de absolut bästa experterna i världen, som är de absolut smartaste, de fokuserar bara på en liten del liksom. Men de vet inte hur den delen påverkas av en annan del. Alltså vi människor kan inte förstå kroppen. Det är för komplicerat. Det är ingen som gör det.
Mm.
Läkare, om sanningen ska fram, de höftar ju. Jaha, du känner dig trött liksom. Okej, men vi tar ett blodprov och så kollar de om någonting är konstigt där. Och sen får du en B-vitaminspruta i röven. Och det är så här, metoden i sig är ju inte mer, nu är jag taskig, men liksom det här är ju som när en sopåkare tömmer sopkärl liksom.
Mm.
Det är inte sofistikerat.
Nej.
Det är bara att vi håller den här världen, läkarvetenskapen, sjukhus och hela det. Det är därför jag säger att det här är psykologiskt.
Shamanen återigen hade ju också den här prästrollen och läkarrollen i det primitiva samhället.
Precis.
Och respekten man känner för läkare har ju nästan en bizarr dimension.
För jag tror att Welbeck och Nietzsche har en gemensam lösning på det här. Det är att du istället ska börja äga lidandet.
Liksom. Mm.
Att istället för att tänka att det alltid finns någon liksom magisk räddning liksom, någonstans. Mm. Så är det bara, men det är okej. Okay, liksom. Det är så här, du kanske tappar dina tänder. Det är okej.
Okay, mm.
Liksom. Du vet, det är där är de poeter, tänker jag.
Och Welbeck inleder ju också med den pessimistiska stycket. Världen är ett utbrett lidande. Vid dess ursprung finns en knut av lidande. Varje existens är expansion och sammanbrott. Allting lider in i minsta del av sitt väsen. Intet skälver av smärta innan det övergår till vara i en motbjudande paroxysm.
Ja, och paroxysm har jag kollat upp. Det betyder ett plötsligt utbrott av någonting, exempelvis känslor.
Mm. Jag föreställer mig nästan sprattlar.
Ja, men det används,
det är något annat.
Det används medicinskt.
Paroxysma,
så används det som ett utbrott av någonting.
Okay.
En paroxysm av utslag eller någonting. Om jag nu har förstått det här rätt. Men inom poesi och språk och sånt så är det ett plötsligt känsloutbrott.
Mm,
En paroxysm.
Men också, han skriver också Welbeck som ett råd till poeten då. Träng in i de ämnen som ingen vill höra talas om. Det som finns bakom fasaden. Insistera på sjukdomen, dödskampen, det fula. Tala om döden och om glömskan, om svartsjukan, likgiltigheten, frustrationen, kärlekslösheten. Om ni är avskyvärda kommer ni att vara sanna.
Det är ju på ett sätt sant. Eller snarare att man ofta blir att när man är sann så är man det ofta av sådana saker som folk inte vill höra.
Mm.
Per definition.
Mm.
För det är det folk fejkar runt omkring.
Ja, det är det man mörkar och det är det man trycker bort. Och jag tänkte när du sa, men jag har ont i magen. Ja, då får du gå till läkaren. Men man kopar ju dels på flera plan då om man är den andra personen. Att man inte vill gå in i en medlidande...
Ja.
Att man viftar bort det med läkaren, men också att det är så man hanterar den typen av.
Jag har haft en metod hela livet som jag tycker är ganska bra, och det är att man går till läkaren om man inte har blivit bättre helt av sig själv inom 2 veckor. Och det är
då talar vi inte om akuta.
Nej, men ta inte mina tips som någon medicinsk sanning. För det är det ju förmodligen inte. Men oftast så är det ju så här att läkaren kan förmodligen inte göra så mycket ändå.
Mm.
Sjukvården kan förmodligen inte göra så mycket ändå. Så det bästa är ju att man blir bättre av sig själv. Och då blir du ofta det inom typ några veckor.
Mm.
Och om du inte blir det, då är du förmodligen rätt rökt ändå. Och då kan du lika gärna gå till läkaren och försöka ta hand om det.
Mm.
Och det är så här, det är en ganska rå Eller det kanske är det. Det kanske är en ganska rå syn på det.
Mm. Men det är ju liksom... Det är en realistisk och krass syn. Eller mer vaken precis. Syn. Desillusionerad syn.
Ja, kanske. Eller så, jag vet inte heller. Och jag tycker det är ganska obehagligt att gå till läkaren också. Så att, då ger jag mig själv en tidsfrist. Liksom.
Jag var ju hos tandläkaren för ett tag sedan och det var ju jävligt obehagligt att sitta där. Men Schopenhauer också, den värld han beskriver som tilltalar Nietzsche, det är ju också en, han beskriver ju världen som du sa som frånstötande och amoralisk, meningslös. Och det är ju också någonting som, eller han beskriver verkligheten på det sättet. Och det är också med sanningen och liksom de ämnen som Welbeck är intresserad av. Kommer ju också in på det när han säger det.
Det är ju jävligt sällan man träffar folk som bara har det skitbra liksom. Det är ju jävligt sällan.
Mm.
Oftast är ju bara gräset grönare på andra sidan. Att när det kommer till kärleken så tänker ju alla att kan inte jag träffa någon så jag blir lika lycklig som Lars och Ann-Marie.
Mm.
Medan Lars och Ann-Marie tänker, herregud vad skönt det hade varit att vara singel.
Mm.
Alltså det är liksom, det finns ingen bot liksom.
Mm.
Och det är det man måste komma överens om för att inte jaga fel saker. Det finns ingen bot för någon.
Nej. Liksom. Men det finns
ju därför Welbeck tar upp kärleken. Det gör han börjar den här boken att hålla sig vid liv eller bok essä. Han börjar med att säga att världen är bara lidande och sen går han direkt efter det till kärleken.
Mm.
Liksom. Och jag tror inte det är en slump, utan det är nog den typen av lidande som upptar mångas värld. Liksom.
Mm.
Nu är jag jävligt mörk, men Welbeck har skrivit en ganska mörk bok. Liksom. Den är lite smårolig också.
Men han tar också upp de här förödmjukelserna som gör en poet kanske, som han på något sätt... Han menar att mörker och olycka och lidande är en förutsättning för att man ska bli en poet. Mm. Eller vad han menar, antagligen en verklig poet. Och så är det då bland annat någon som mister sin far. En liten pojke som misshandlas av sin mor i princip. Och så är det en, tycker jag, nästan charmig scen där någon du kanske hittar den.
Ja, det finns
hon som dansar tryckare med någon och han tittar.
Det står så här: Michelle är 15 år gammal. Ingen flicka har någonsin kysst honom. Han skulle vilja dansa med Sylvie, men Sylvie dansar med Patrice. Och det är tydligt att hon njuter. Han är lamslagen. Musiken tränger djupt in i honom. En magnifik tryckare, överjordisk vacker. Han visste inte att man kunde lida så. Fram till nu hade hans barndom varit lycklig.
Ja. Ja, jag känner igen det där så jävla väl från min egen barndom.
Ja, men alla har ju det här. Alla har ju sitt sånt moment.
Ja, också... Man dansar ju inte tryckare när man blir en vuxen person. Det är ju någonting som man gör i tidiga tonåren eller någonting. Så jag kommer att tänka på det också. Magnifik eller något.
Det fortsätter också så här. Michelle kommer aldrig att glömma kontrasten mellan hans av lidande stelnande hjärta och musikens skakande skönhet. Han är på väg att utveckla sin känslighet. Där väcker man poeten. Men det sorgliga... Men det sorgliga är, för jag tycker också att han romantiserar lidandet, för att de flesta blir ju inte Michel Welbeck liksom.
Nej.
Alltså, jag träffade en person jag känner vars barn håller på att gå ut gymnasiet.
Mm.
Och den här unga tjejen som håller på att gå ut gymnasiet, hennes livsplan är, för jag frågade liksom, ska du plugga på universitetet eller vad har du tänkt dig att göra? Nej, hon skulle till Hollywood och försöka bli filmstjärna liksom. Och det är så här bara, Ja, det kan du försöka med. Ja, men så här, lycka till, det är hård konkurrens liksom.
Ja.
Men det är så här, vad är oddsen på det? Det måste ju vara en person på...
10 miljoner.
Ja, precis.
Ja, det är ju någon sån odds.
Ja. Men all cateringpersonal i hela
har
LA.
Har exakt samma dröm.
Ja, exakt.
Ja.
All, varenda liksom person. Och det är ju det som är, det är, ju det som är så hjärtskärande i den här typen av... Alltså så här, att jaga sina drömmar är ju en fullkomligt idiotisk idé.
Mm. Är det det? Ja, men om hon inte har någonting för sig... Om hon till exempel skulle vara väldigt oattraktiv och ha talfel också.
Ja.
Så blir det ju, då är det ju, ja, det är, då är det ju tragi. Nej, det är inget mongo. Men jag menar Alicia Vikander eller vad fan hon heter, hon måste ju också ha haft den jävla drömmen. Nu dansar jag lite ballett och ja, nej, hon kanske hon åkte i men hon måste
men
ju
ta en tjej för skojs skull. Ta en ung Michelle Pfeiffer.
Ja.
Alltså Michelle Pfeiffer är liksom vrålsnygg och typ ser ut som en katt eller någonting. Hur många sådana finns det? Ja, men förstår du vad jag menar?
Mm.
Hon, alltså det, hon har ett...
Var det hon som spelar en katt eller?
Ja, hon spelar Catwoman.
Okay.
Det är ingen slump att hon gjorde det. För att hur många är det som har den typen av kvalitet? Bara, okej. Okay, liksom, hur många snygga personer finns det? Ja, det finns ett gäng. Hur många Hollywood-snygga personer finns det?
Hur många av dem är sexig på det sättet
exakt,
som hon är?
Och hur många av dem har också den
utstrålning,
modellkvaliteten som är hennes egen?
Ja.
Som hon inte ser ut som någon annan. Och kan skådespela. Du vet, oddsen är... alltså, folk ska ju inte jaga sådana drömmar.
Nej, man kanske ska sätta ribban på lite. Det skulle ju vara som om jag ville bli Musk eller någonting då. Ja, om jag var liten och ville jag ville bli som Musk. Ja, jag vill uppfinna saker.
Det är så här, ja men jag ska nog bli professionell hockeyspelare. Och det är så här bara, ja, då det är samma sak. Det är liksom så här, ja du måste träna stenhårt. Sen måste du ha exakt de rätta genetiska förutsättningarna. Den rätta muskelmassan, den rätta syreupptagningen. Det liksom är så här, du kan inte bestämma dig själv för sånt.
Mm.
Utan det som händer är att vårat ungdomsidrottssystem så hela tiden sållar bort folk som liksom inte prickar alla de här faktorerna.
Mm.
Det finns ju inte en enda hockeyspelare i NHL som inte är i princip ett freak liksom. Mm. Ett medicinskt freak. Du vet, de gör sit-ups över sargen i full hockeyutrustning och så håller de på med sådana grejer en timme typ och spelar när de tränar.
Ja, de är riktiga undantag.
De är freaks. De är liksom, och det är så här, det är en väldigt svår fråga.
Men det gäller ju man alla elitidrott.
Och skådespelare. Och,
ja, de är snygga som att man skulle, folk vänder sig i ett helt rum när de kommer in igen.
Ja, men ibland är det ju så liksom. Eller att de har en annan kvalitet som du ser ju det ibland. Nu är skillnaden inte lika stor för tv-serier har ju blivit stora. Men tidigare såg man allt så här. Ja, men här är en tv-serieskådespelare. Nej, för att han fyller inte alla kriterierna. Ja. Här är filmskådespelarna.
Han är lite för dålig skådespelare.
Ja, men de har inte en egen utstrålning.
Mm.
Och den här egna utstrålningen som är väldigt svårt att sätta fingret på som den klassiska filmskådespelaren har, som inte tv-serieskådespelaren har. Alltså, det är så sjukt ovanligt.
Mm.
Det är sjukt ovanligt. Det är taskigt och kanske leda in folk i den falska förhoppningen.
Och det går även om vi försökte med Michelle Pfeiffer. Det finns ju ett inslag av tur där också. Att hon har sett
sig
av någon. Och hon kanske till och med... Det kan ha hänt något att hon har... Ja, du vet. Lite
kanske var 75 Michelle Pfeiffers Weinstein. Som dog i en...
gruvolycka.
En gruvolycka. Ja, de blev gruvkvinnor.
Ja, men man kan ha tur också. Men jag tänker på... Sedan finns det ju det där. Eller sedan är det ju... Att folk har tur och att det händer någonting när man blåser upp ett ansikte på en stor bild. Ja. Och visst, det kan vara något magiskt där, att det här ansiktet fungerar när det är 5 meter högt. Och det måste vara kvalitet hos det ansiktet, tänker jag då.
Ja, det tror jag. Och vi lever ändå i ett land där
det behöver inte vara formellt.
Vi lever i ett land där du kan se en snygg kvinna typ jobba på ICA.
Mm.
Så är det inte i alla länder. Så vi lever i ett land där vi har attraktivare personer än många andra länder.
Mm.
Så är det ju.
Mm. Och, ja, det är ju allmänt känt.
Så det är ännu värre. Det är ännu värre.
Svårare att konkurrera.
Ännu svårare.
Mm.
Och då är ju, för man vill ju inte döda folks drömmar och motivation. Det vill man ju inte göra. Men samtidigt så kan man ju inte leda in folk i galna idéer. Liksom.
Nej.
Och Michel Houellebecqs bok Att hålla sig vid liv, den är perfekt för att inte döda drömmen även hos en dålig poet.
Mm.
Det är liksom inget bra tips för en dålig alltså en dålig poet som aldrig kommer ta sig någonstans. Han använder ju också de här bortförklaringarna som Houellebecq levererar.
Mm.
Kanske. Men jag är osäker.
Men det är ju lite loser. Det är en lite loserbok.
Ja, men alltså så här. Jag läser. Socialbidragssystemet eller arbetslöshetskassa bör utnyttjas till fullo, liksom finansiellt stöd från mer välbärgade vänner. Utveckla ingen överdriven skuldkänsla i detta avseende. Poeten är en helig parasit. Och det är så här, bara, ja visst, jag håller med honom. Liksom. Jag håller med honom.
Mm.
Men för de flesta så är det så här, bara, ja men jag ska bli en online, jag ska bli en pro-gamer online, tänker en kille i 15 års åldern ute i obygden.
Ja.
Och det är så här bara, ja men det är samma sak där. Det är liksom ingen, det är ju mycket bättre att typ så här börja jobba på posten eller någonting.
Mm.
Det är så jävla många offer i det här liksom.
Ja, men jag tänker också, hur många 15-åriga killar i Sverige tror du drömmer om att bli som Houellebecq?
Nej.
Eller att men bli drömmer, en stor poet.
Nej, men de drömmer att bli pro-gamer.
Ja,
de tänker likadant.
Ja, eller de tänker exakt, Zlatan.
Ja, men de tänker likadant.
Ja,
att faktiskt nu går jag på bidrag, nu drar jag in de här pengarna. Nu, det är så här bara, för jag måste ha tid med det och liksom...
Jag måste gamea.
Exakt, bara jag måste... Fan morsan, du ska inte störa mig, jag ska bli pro-gamer. Du kan inte vara uppe till 4 och spela datorspel. Du fattar ingenting. Liksom. Du hör
man kan
ju
tjäna miljoner.
Ja, fattar du? PewDiePie, han har 100 miljoner. Och du tror att det bara är bullshit att hålla på med det här.
Fattar inte mig.
Du fattar ingenting. Och det är så här. Där är ju... jag är kanske orättvis nu, men här är ju Houellebecq också. Men Houellebecq själv är ju superlyckad.
Mm.
Så att det stämmer ju, men det är så jävla få det stämmer för.
Ja.
Det är bättre och liksom... Jag är väldigt kluven här.
Ja. Houellebecq är ju Michelle Pfeiffer i poesivärlden.
Exakt.
Ja. Och
han är PewDiePie.
Han är PewDiePie.
Ja.
Jag tycker att Houellebecq är extremt fascinerande på så många olika plan. Dels hans böcker har ju verkligen påverkat mig djupt. Mm. Men det är också att han är den här karaktären och han utnyttjar sin karaktär, sin persona så jävla bra i film och liksom, jag vet inte om du har sett hans filmer. Nej. men han är ju han har en utstrålning som är liksom enorm.
Ja.
Hans lakoniska poesi och litteratur, han förmedlar det i sitt sätt att röra sig, gå och allt. Det är liksom, det är så jävla perfekt, det är så fascinerande. Han blir en idol och en sån extremt fascinerande karaktär. tandlös är han ju nu. Och, och det finns ju en jävligt tragisk aspekt i det, men det är ändå att fan vad god han är. Fan vilken god person. Och,
men han har offrat. Det är nog därför man gillar honom. Liksom.
Ja, det kan vara det. Att det finns någon... Ja, att han inte är Tom Cruise då. Det skulle inte fungera om han såg ut som Tom Cruise.
Ja, nej. Eller så gör det det.
Ja.
Jag vet inte.
Det, och, tycker men, du det är fascinerande att han...
Jo,
att han hur?
Jo, jag tycker det är fascinerande. Men,
hans utseende, jag visar en bild på, ja, på honom. Och,
ja, men han är grym. Men samtidigt så tror jag att om han inte... För han ser ju lite ut som ett konstigt troll liksom.
Ja.
På ett sätt. Han är ju... Han ser ju ut som en alkad...
Men han är ju en alkad person.
Ja, han har ju tunt hår och så har han inte klippt sig på flera år.
Mm.
Så det står åt alla håll och sånt. Mm. Men den personen som har samma förutsättningar som Welbeck att skriva riktigt bra som ser ut som Tom Cruise, han kommer inte behöva det. Det är ju det också.
Mm.
Att du liksom, finns det skitsnygga poeter? Liksom?
Mm. Nej.
Jag vet inte om det
gör
det.
Nej, jag tror inte det existerar.
För måste få den riktiga... det behöver inte vara hur brutalt som helst. För det finns ju ganska snygga konstnärer också. Men liksom...
Menar att det är en kompensation för att man inte är snygg?
Nej, jag menar att det är en förutsättning för att uppleva det lidandet som gör att man skriver bra.
Ja. Man måste vara något av en nörd och utstött.
Precis. Sen finns det nog vissa som kompenserar också. Men mitt huvudsakliga argument är inte det. Utan det är att liksom... Ja, men det var som någon sa liksom att man måste uppleva saker. Jag tänker på det ibland. Ibland blir jag sån alldeles för mycket att jag liksom försöker uppleva saker för att förstå mer om psykologin.
Mm.
Så här, jag gillar ju att sitta och prata med kriminella personer och för jag liksom får insikt i det.
Mm.
Och vissa saker måste man kanske vara med om. Mm. Liksom. Så här, hur är det? Jag kanske måste tappa en tand.
Mm.
Liksom. Mm. Typ en av dem som syns. Liksom. Jag kanske måste göra det för att kunna skapa något sånt som Welbeck gör.
Mm.
Måste offra så att det känns. Liksom.
Mm. Ja, han förstörde ju tydligen ganska tidigt ett äktenskap och har ingen kontakt med sin första son. När han var 30 jobbade som ingenjör eller något liknande på, så blev han så jävla deprimerad att han var inlagd och sådär också på psyket ibland. Men det är ju ett tufft liv liksom. Ja. Och så då började han skriva den här poesin och han började skriva Hålla sig vid liv och han skrev om Lovecraft och sin första diktsamling då.
Jag måste bara lägga till en sak. Att det är jag tror att det är en förutsättning för att skapa det här. Men sen finns det ju folk som inte har samma offer i livet som Welbeck som kanske skriver något annat som inte är dåligt.
Ja, som skriver Harry Potter eller som skriver en Tranströmer tror jag inte var en genuint lidande person.
Nej.
Hans poesi... Men jag tycker inte hans poesi handlar om det som jag var inne på i början. Verkligheten är frånstötande, är amoralisk, det är liksom lyckan finns inte och det går, som Welbeck säger, man ska inte sträva efter lyckan liksom. Det är ganska meningslöst för du kommer inte finna den i ditt liv.
Nej.
Och du behöver inte vara rädd heller, för du är redan död, säger han någonstans. Eller det är liksom, du har ingen rädsla, du är redan en levande död. Du är ett levande självmord, skriver han till och med, väldigt depressivt. Men det jag tänker på att det som Welbeck är intresserad av i väldigt hög grad, även om han är en väldigt populär författare, så är han intresserad av lite det som von Trier är intresserad av i The House That Jack Built. Och jag tycker det finns en parallell till
Filmen där han beskriver en psykopat.
En psykopat, ja.
Mördare.
En mördare. Och att det är liksom den här antisociala, fruktansvärda händelser. Det är liksom, Welbeck skriver ju vara objekt. Var fruktansvärd. Gå in på det fruktansvärda, mörka, lidandet, ålderdom och död. Och sådär. Det som Nietzsche fann hos Schopenhauer, liksom, det är en krets av motiv som vanliga mainstream-författare undviker i väldigt hög grad eller gör något väldigt formalistiskt spännande av, som är en deckare. Det kan ju innehålla massa otäcka saker, men det är liksom...
Ja, fast det är aldrig... Jag skulle säga som så här att det som är otäckt i en deckare är ju aldrig särskilt otäckt egentligen.
Nej, för det är i tryckt format. Ja. Det är liksom, och du vet vad du ska tycka om det. Ja, du ska tycka att det är otäckt.
Det hade ju varit otäckare om polisen i deckan så här blev kåt på ett lik.
Ja.
Så här, ja, fan då... vad fina bröst det här liket har.
Ja, precis.
Där och, snackar
liksom
vi.
Att du går in i pårhuset och tafsar lite på liken och något lik kanske vaknar. Och liksom, men då är det i och för sig skräckfilm. Men det är ändå, då kommer man in på liksom det mer skruvade, det som borrar sig in i någonting. Ett obehag som inte finns i mainstreamkulturen. Och det är där jag tänker att Welbeck egentligen, han beskriver den här poesin och den här världen som man ska, som poeten ska närma sig, så är det liksom, som jag tidigare sagt, det är nästan objektionsontologiska världen där saker är läbbiga. Och i von Trier-filmen till exempel, så han har ju diskussioner, det är ju estetiska diskussioner om fruktansvärda saker som den här huvudkaraktären Jack har med den här han som ska guida honom ner i underjorden. Ja. Det har förruttnelsens estetik och sådär. Liksom, hur ska någonting ruttna och varför tycker jag om det? Eller det, jag kommer inte ihåg exakt vad de sa, men det liksom visar bilder av det här trädet som växte mitt i Goethe, älskade den här eken som växte, så växte eken där i koncentrationslägret, och det är liksom där juxta positioner, och det är liksom,
men jag får lägga till
på med saker som är
jag får lägga till en grej, att det jag tror att det också är, det är det du säger, men jag tror att det finns en till faktor, och det är att för de här personerna, för Trier, för Welbeck och kanske för oss, så är det liksom att konsumerar man mycket kultur, konsumerar man mycket film och böcker, till slut så är man lite habituerad också, att liksom vanliga saker kliar inte än längre,
alltså
det känns inte riktigt, men när någon börjar skruva till det, om jag ser en film med en scen som är liksom fucked up, så att jag bara, wow, vad fan är det här? Som det var i The House That Jack Built. Då når det plötsligt in, liksom. För jag har blivit för härdad mot de här, liksom.
Kanske till och med likgiltig då.
Ja, men precis. Jag blir
mot skräck eller mot...
Jag blir likgiltig. Det räcker inte, liksom. Alltså, och det tror jag det också är. Att Trier eller Welbeck, de måste jävligt djupt i någonting för att det ska liksom
trigga
gå igång
dem själva
någonting.
Trigga publiken.
Och det kanske är publiken, alltså allvarligt talat. Jag tror inte Trier har någon publik egentligen för The House That Jack Built.
Nej, men jag tänker också på sätt och vis att vi kanske var de...
Hur många såg den filmen?
Ja, men jag kan tänka mig att vi
gick
var
den
de enda...
Gick den på bio liksom?
Nej, jag tror inte det. Men att vi var de enda i... Ja, nu talar vi ju om den igen. Men att vi är de enda som diskuterar på allvar den estetiken. Ja. Den som estetiken som rör det här som är... Ja.
Som Pasolini är ju både min och Andreas favoritregissör.
Ja, precis.
Det är ju, liksom, det är ju helt underbart. Anno della Donna. Svår referens.
Olika tankar om Pasolini, för vissa av hans filmer är ju inte bra, men Men, jag menar,
men grejen är bra.
Ja, visst. Ja, att överhuvudtaget röra
trier
sig
kan, dit. Trier existerar ju inte utan Pasolini.
Nej.
Det är ju det.
Nej, precis. Liksom.
Welbeck kanske inte heller riktigt.
Nej, för de rör sig inom en, liksom, det finns ju inom litteraturen så kan man tala om så, transgressive literature och sådär. Det är väl ingen som har någon bestämd.
Palmjuk,
American Psycho av Bret Easton Ellis. Ja. Som också liksom, men jag skulle säga att där Bret Easton Ellis är det ju mer, bara genuint obehag och sådär. Jag vet inte om jag har några klara tankegångar kring det här egentligen. Men det blir ju också någonting då som en normie person helt enkelt inte vill beröra riktigt.
Nej.
Och då är inte den personen publiken.
Men ibland vill man bara ta de här normie-personerna och bara
trycka, så här, i dem det här.
Trycka i dem. För man blir frustrerad. Man vill liksom hålla fast en normie och bara nu ska vi titta på The House That Jack Built. Liksom.
Mm.
Du och jag. Ja. Och så vill man bara tvinga i dem den här konstformen.
Ja.
Och det är så jävla sadistiskt. Liksom.
Men på sätt och vis, ja det är sadistiskt för jag tror inte det lyckas. Eller det man vill nå fram till.
Nej, precis. Det man själv känner ju inte den här personen.
Nej.
Det finns ett nyckelord att lyssna efter. Och det är när någon säger att det bara är konstigt till exempel.
Mm.
För man vill kanske inte erkänna hur obehagligt det är. Man vill inte erkänna att det är så obehagligt att man inte vill vara där. Utan man säger att det är konstigt istället.
Mm.
Min gamla mor säger ju alltid det om liksom, ja men hon klarar ju inte ens av säg science fiction eller någonting.
Mm.
För hon bara, det är så overkligt.
Mm.
Och sen så 5 minuter senare så liksom kan hon sitta och kolla på typ liksom nord och syd eller någonting.
Mm.
Eller, som är lika overkligt men inte.
Jag förstår vad hon menar i och för sig. Det är mer verklig normativ värld
men precis,
med
liksom.
Referenser som är
så här,
realistiska.
Johan Falk, han Göteborgspolisen, de filmerna.
Det gillar hon.
Ja,
liksom. Men det kan jag förstå.
Och det är ju
inte för att jag känner den.
Nej, men det är på ett sätt overkligare. Det beror på vilken nivå du är på.
Ja.
Men liksom, är du på en filosofisk nivå och kollar på Star Trek så berättar ju ett Star Trek-avsnitt från The Next Generation berättar ju mer om människans problem med politik och filosofi och beskriver ju vad vårt samhälle och våra motsättningar och sådana här saker. Det finns ett djup i det som inte är på ytan liksom.
Mm. Mm.
Sen är det så här fåniga rymdvarelser och rymdskepp och allting, det är på ytan liksom.
Mm.
Men har man nästan tvärtom i normikultur att man har inget djup i det överhuvudtaget, som typ Christopher Nolan, men man har en yta istället som försöker vara spela djup,
ett membran av djup.
Ja, precis.
Och innehållet är bara,
det är liksom en motsats.
McDonald's.
Ja, men det tycker jag är liksom en det blir nästan en slags definition för vad jag i alla fall tycker är god konst. Liksom.
Mm.
Det är att det inte djupet är inte bara ett hologram på ytmembranet. Membranet, utan djupet är där djupet ska vara.
Mm.
Man har inte vänt på det. Liksom. Jag förstår du vad jag menar? Liksom?
Jag förstår vagt vad du menar. Men jag tänker också, det som Welbeck tycker att poesi ska vara och lite von Trier med film och sådär, det är ju någonting, det är ju att det ska vara fruktansvärt och eller att det ska vara om det ska vara sann konst så måste man komma in på de här områdena på ett nytt sätt. Jag vet inte, det känns jävligt dumt. Men det som var nyskapande med von Trier-filmen var väl ändå att att han behandlar de här mörka elementen på ett så rationellt vis.
Ja, jag vet det. Jag...
Intellektuellt intellektuellt sätt på något sätt.
Ja, jag skulle säga att just den filmen och Trier i allmänhet, jag skulle säga att han sysslar med, det är ju i Wagners anda, så är det ju en film som är total konst.
Mm.
Att det finns ingen direkt gräns mellan liksom regissören, filmen, du som tittar på den. Alltså det finns en helhet som sträcker sig igenom alla sakerna igenom.
Mm.
Så att liksom, han är regissör, han manipulerar dig att känna vissa saker. Karaktären i filmen, han manipulerar folk och lär sig ansiktsuttryck, för han förstår sig inte på människor. Regissören gör en film, varför då? Psykopaten i filmen försöker bygga ett hus. Alltså det finns så många olika trådar mellan som går hela vägen från regissören, mediumet, till den som tittar på det. Och det är det som liksom gör det stort. Att det är stor konst när det är så. Och för det är inte ofta så.
Nej.
Det liksom är så här, de flesta filmer, böcker och allt vad det är bara ren jävla dynga liksom.
En normie kan inte göra en sån produkt.
Nej, men normie, om jag säger det som jag säger nu till en normie, så kan den personen omöjligt närma sig det. Ja du Andres, vi har ju någon slags konstintresse, och det är väl den här, vad man nu ska kalla det. Vad sa du, den abjekta...
Abjektionsontologin.
Som jag har myntat.
Det abjekta, frågan om objektets vara.
Ja. Men ibland vill ju bara Trier, som vi diskuterade, ibland vill ju han bara fucka med normies. Han vill ju bara... sabba dem. Du vet, någon sån lite folk som bara kultursignalerar. De går på filmfestivalen fast de inte har något filmintresse.
De är ytliga.
Ja, men de är kultursignalerare. De är kulturiga. Och så sitter han och garvar i Köpenhamn och bara, ja, men håll på och bara signalera och vara så jävla fake. Du tycker inte om det här. Och så tänker han bara, nu ska jag trycka dit dem ordentligt liksom.
Ja.
Till exempel filmen Antikrist är ju rent av som ett vapen mot speciellt kulturintresserade kvinnor, tycker jag.
Ja, jag har inte sett den, jag måste helt enkelt se den.
Ja, men den är ju så här, jag vill inte att någon kvinna jag känner ska titta på det.
Nej.
Det känns som att det är en attack liksom. Jag kan inte rekommendera. Ja, men se på den här. Jag vill inte att de ska titta på den.
Du tar väl något liknande då med The House at Jack Bill.
Ja, men den är ju inte bra om man har barn liksom.
Ja.
För det är för grovt.
Ja, det är moraliskt förstörande.
Men det är ju på ett sätt, jag älskar ju Trier för det på ett sätt också, att han bara, ja, men du säger att du gillar konst liksom. Du säger att du gillar film och så vidare. Du liksom tycker om de här sakerna. Ja, men det gör ju inte folk.
Nej, folk gillar status quo. Jag tänkte på den recensionen jag läste om det var en tjej som jag vanligtvis tycker är ganska vettig, som skrev om just The House That Jack Built. Men hon tyckte ju att den var gymnasial ungefär, och liksom, jag fick känslan av att den filmen har inte gått in i henne som den gick in i mig överhuvudtaget. Och det är antagligen omöjligt, inte bara för att hon är en kvinna, utan också för att hon ingår i, som jag tänker, en slags... Jag har ju läst många recensioner nu av Houellebecqs senaste böcker. Då. Och det är liksom, de kommer hela tiden till... många kvinnor för övrigt säger att han är underhållande och han är rolig liksom. Och jag håller med om att det är så, men det är när man Om man börjar se det utifrån att det kanske handlar om en undersökning av mänsklighetens pissighet, liksom, så har det en annan dimension. Då läser man det lite på ett annat sätt, ett filosofiskt sätt.
Men jag tror att det är det som är skillnaden mellan
vad är verkligheten? Ja, men det, liksom?
I den här konsumentpersonen, liksom, konsumentidentiteten, alltså en person som tänker att nu konsumerar jag en film.
Mm.
Vad ska vi göra på torsdag? Vi måste hitta på något. Vi går och ser en film.
Mm.
Det är liksom inte det det är. Det är inte det det är. Eller så här, jag läser det här för det handlar inte om underhållning. Det har aldrig gjort det.
Mm.
Det här är helt feltänk. Film, böcker och kultur handlar inte om underhållning. Det har aldrig gjort det. Det är liksom, eller snarare att konst handlar inte om underhållning. Det är det jag menar.
Mm.
Det är inte det.
Ska nej, inte, det är ju
du
inte.
Ska inte slå ihjäl en timme en torsdag och gå och se en utställning. Mm. Då är du, om du tror att det är konst, då är du dum i huvudet. Liksom.
Mm.
Det är så här, om du ser någon, vad fan, jag mådde väl dåligt en månad eller någonting efter jag såg den jävla The House That Jack Built.
Mm.
Det är inte underhållande. Det är ju bättre för en att inte se den filmen.
Mm.
Alltså den introspektionen som följer den filmen när man själv beaktar sina psykopatiska sidor.
Mm.
För alla har psykopatiska sidor.
Mm.
Alla har kallsinniga sidor.
Mm.
Den introspektionen...
när man blickar ner i avgrunden.
När också. Du blickar ner i din egen avgrund efter att ha sett den. Det är liksom inte underhållning.
Nej.
Det är inte det, det är inte det det är. Och det är jävligt sjukt att vi människor uppenbarligen, inte alla, men många av oss är motiverade att uppleva negativa saker. Det är liksom inga, ditt djur gör inte så.
Mm.
Hur förklarar du det psykologiskt? Det är liksom så här, ja, den här hönan gillar att vara där för där blir den matad med gift. Det liksom funkar inte så. Det finns ingen modell för det här.
Men du menar att människan söker sig som konsument eller som generellt då till det giftiga?
Nej,
det
inte giftet, alla gör eller? Inte det, men många gör det liksom.
Men om man råkar se den här The House That Jack Built så är det är ju en form av gift.
Ja, det är ju det.
Det är någonting som
det är liksom,
påverkar den.
Ja. Jag vet inte om motivationen är att liksom dela sitt eget mörker eller något. Jag tror inte, vad jag vet så finns det ingen bra psykologisk modell för att folk söker negativa upplevelser. Liksom.
Mm.
Det borde vi inte göra. Det är inget annat djur som gör det. Liksom. Ja. Du, är det något annat som du vill ta upp innan vi rundar
innan
av?
Jag tänker på liksom, även om Houellebecq är kanske underhållande och rolig sådär, så bygger ju han, precis som jag var inne på i avsnittet om Jack i The House That Jack Built, han bygger någonting som kan bli... Huset är ett hus av lik.
Mm.
Konstnären, Jack är ju en arkitekt. Han vill bygga
ett... han är en ingenjör.
Ingenjör,
är
han
en
är ingenjör.
Viktig...
Aha, okay, ja, okej. Okay. Han är inte arkitekt.
Nej.
Men han vill i alla fall bygga ett hus.
Mm.
Men det blir ju aldrig av. Han måste ju riva det huset. Men det huset han slutligen bygger är ju ett hus av lik.
Mm.
Och jag tycker det är som en väldigt bra metafor för vad den äkta konstnären ger sig in på.
Mm.
För det är inte, om man är en normie eller en borgerlig person eller har liksom, jag jobbar på kansli och jag skriver de här fina böckerna och har den rollen, den identiteten, så är konsten eller skrivandet, det är en sån, där finns det tydliga mål, där finns de här priserna och där finns det erkännande av kritiker och sådär. Men om det är konst på allvar, så är det en process som är outgrundlig.
Mm.
Och det är det jag tycker, för Houellebecq är inne på det själv. Liksom. Ja, poeten, de här poeterna som är riktiga poeter, De är ja, kanske i viss mån som vanliga människor i och för sig och sådär och har drifter och bla bla bla. Men det är liksom, det är inte det som är drivande i det de gör. Det är liksom, Gud har verkligen stått där med sin hand och pytsat ut lite, lite guldstoft eller poetstoft över, över ett visst antal människor. Men det är så jävla få. Det är samma med Michelle Pfeiffer. Liksom. Det är inte många som får det där stoftkornet
men
på
det,
sig.
Men det,
och det är samma gäller poeterna.
Ja, men det, jag tror verkligen att du sätter huvudet på spiken. För att så fort det blir alldeles för ändamålsenligt, då är det inte längre bra. Det är liksom, det känns direkt. En den förplanerade konsten eller för när det lämnar intuitionen eller liksom när det blir för mycket ingenjör. Liksom, då är det...
Ja, precis.
Det
när det blir politiskt, när det blir för politiskt och manifestartat och politiskt korrekt.
Jag såg en fruktansvärt dålig tv-serie. Och den heter The Space Force. Och det är en amerikansk tv-serie, en komedi-tv-serie med bland annat John Malkovich som handlar om att en general får uppdraget och startar då Trumps liksom Space Force. Och så håller de på och skojar om det. Och det underliggande skämtet då är att liksom, ja men fan vad fånigt och att en idiot har liksom till president ska hitta på att de ska ha en rymd force liksom. Och så här, we're gonna put boots on the moon, sådär liksom. Och det, och tyvärr är det så att de har så mycket agenda i den här tv-serien att det inte blir bra. Det liksom är så här,
allt är givet på förhand.
Ja, men ja precis. Ja, och det liksom är så här, jag tyckte så synd om dem, för det går inte att göra det där bra. Men det är klart att någon Hollywood-producent som är superliberal hoppar på det här projektet. De fick säkert hur mycket pengar som helst. Jag menar, vad kostar det att ha John Malkovich som en huvudperson i alla avsnitt?
Ja, det kan inte vara billigt.
Nej, det kan inte vara billigt att ha han i en tv-serie. Ja. Och det är så synd att medievärlden, eller vad man ska kalla den för, kulturvärlden, saknar den insikten, verkar det som. Det är liksom, det är så jävla dåliga grejer. Jag vill inte gnälla, jag vill inte bli för gnällig nu, för att faktum är att alla de här normgrejerna är ju det som...
Det är ju det folk ser på.
Ja, men det är det som finansierar våran perversa kulturkonsumtion.
Ja.
Så vi är ju...
Vi är heliga parasiter.
Exakt,
vi är på normativitetens...
Exakt, ja.
Så är på det. Normativitetens gris, kan man säga, som växer och frodas. Och
så jag brukar... Jag har en övning jag gör för mig själv. Att jag tänker aktivt att jag måste uppskatta tråkiga personer. För de liksom finansierar mitt liv kulturellt. De liksom bara, de här riktigt tråkiga personerna som jag spontant tycker så jävla illa om. Som liksom håller på med liksom sin deklaration typ. Ja, men, liksom, de sitter med sin deklaration vet, och är pisstråkiga människor. Och pratar om sin deklaration och något jävla avdrag liksom. Så, eller jobba med någon Excel-grej för att liksom på något jävla lönekontor. Men de här personerna är guld. Jag har vänt på det för att bli mer positiv. De är guld. För de gör ju det möjligt för...
De är förutsättningen.
De är förutsättningen för avvikande personer ska kunna få plats i det här samhället. De är liksom... De vet inte om det själva, men de är liksom mecenater. Och det är... Så jag vänder på det. Det är positivt. Så nu försöker jag tänka varje gång att du borde bli glad av den här extremt tråkiga personen. Alltid har praktiska byxor från Haglöfs. Fan vad gött. Fan vad gött. Den momsen där på dina jävla Haglöfs byxor, den bara... Blablabla. Jag bara gurglar i mig den.
Ja, nej, men det här, de här personerna som det, jag tänker på, det påminner också om det, liksom, den mer normativa normativa kritikerns roll och de här gatekeepers kallas ju kritiker och sådär ibland och sådär. Ja. Även om de missförstår Houellebecq eller även om de tolkar honom som underhållande och rolig och han skriver hemska saker, han har dålig kvinnosyn kanske man någon skriver så här, men han är ändå bra och de är lite förtjusta i Houellebecq. Så det bidrar ändå till att den här tankestoffet som jag menar det finns något radikalt och spännande och oerhört intressant i det. Men det bidrar till att det har en plats i kulturvärlden överhuvudtaget i kulturlivet.
Precis. Och alla de här simulanterna som går på filmfestivalen för de vill kultursignalera.
De bidrar ju också.
De gör ju att det överhuvudtaget produceras icke-mainstream-film.
Ja.
Så de är ju guld värda.
Ja.
Det är liksom...
Och alla pretentiösa producenter.
Ja, men precis.
Liksom, i något fall, det händer då kommer...
Harvey Weinstein, Miramax.
Ja, precis. Men han har ju bidragit jättemycket.
Ja, han har ju det. Ja, han är ju en av de viktigaste personerna i filmvärlden.
De senaste 30 åren.
Han är den enda som släppte fram projekt som liksom Pulp Fiction och sånt. Han var den enda som... The Weinstein Brothers var de enda personerna som var mellan sunkig indiefilm som inte hade några pengar och den stora Hollywoodfilmen. De var de enda som byggde upp det här liksom.
Ja, de var ju avgörande för liksom att filmen fick liv igen efter 80-talet.
Och hans motivation var ju förmodligen bara för att typ träffa massa unga tjejer han kunde utnyttja i alla år.
Ja, han var abjekt. Men det finns... Nej, fan, det är helt sant. Fan, vilket bra samtal. Spännande.
Ja, men det tycker jag också. Vi är väl färdiga där. Jag har inget speciellt att tillägga, utan jag tycker det var jävligt bra samtal det här, Andreas.
Ja, och så, vi återkommer
med fler samtal.